Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Vilket glas vin. Ska vi? Ja, vi får nästan börja med ett glas vin.
Ja, alltid.
Får man börja en podd med att säga skål?
Ja, det är vi. Skål. En ganska tyst start på en podd.
Ja.
Men gott.
Ja, idag har vi lite podd med guldkant.
Kan man verkligen säga.
Mm. Inga barn, men glasbubbel när.
Så borde vi alltid ha det.
Ja. Ja, man borde alltid podda med ett glasbubbel i kroppen kanske.
Mm. Det kanske blir roligare att lyssna på också.
Hur är det läget, Helena?
Jo.
Det känns bara länge sedan det var. Vi satt bara satt så här och hade det tyst omkring oss.
Bara du och jag som poddade.
Ja.
Mm. Ja, jag vet inte, jag kan inte ens säga när det var. Det måste ju varit innan jag åkte till Thailand.
Mm. Vi gjorde ju mobbningspodden med Friends också. Men just då var det liksom, då hade jag med mig Charlie. Det blev liksom inte riktigt samma.
Nej.
Samma så här, nu sitter vi ändå så här instängda i ett barnrum hemma hos dig med ett glas bubbel och bara vi två.
Ja, det är så lyxigt.
Vi kanske ska överväga att vi inte går ner alls. Vi kanske somnar.
Ja, eller så går vi bara ner, hämtar bubbelflaskan och smyger tillbaka.
Ta en liten nap innan vi går ner.
Kanske ta lite av maten också med oss upp. Nej, men vi har jättemycket att prata om. Det funkar inte så bra
vi
på det.
Vi lämnar 6 barn och 2 pappor där nere. Det borde klara några timmar, jag tänker.
Alltså de skulle säkert klara sig flera veckor. I och för sig Charlie kommer få det svårt utan dig, tror jag.
Ja, det är sant. Hon ammar ju fortfarande. Hon började med gröt, by the way, på talande.
Coolt.
Häromdagen.
Hur gick det då?
Jo, men det gick bra, tycker jag. Hon har ju precis nu passerat 4 månaders sträcket.
Mm. Det är ändå
för mig
stort.
Är det en milstolpe. Det händer någonting då, tycker jag, med dem. Mm. De blir mycket mer nyfikna på världen. Så har alla mina 3 varit.
Mm.
Jag har ju tidigare berättat många gånger att det har tagit mig ungefär 4 månader med nästan alla barn att bli, eller med nästan alla, med de 2 innan i alla fall, att bli så här, nu har jag hittat hem. Och jag tycker det är så lite nu också. Nu är precis det här, lämnat den här första bebisbubblan liksom, i att bara så här, amma, ta hand om gråt. Nu går det liksom så här, nu går det att underhålla henne lite, hon är nyfiken, hon är så här, som att hon har vaknat upp nu och tittar på mig så här jättelänge och jättenära och liksom så här.
Man har en annan relation nu liksom.
Ja, men verkligen.
Hon är mer en människa nu.
Ja, men verkligen. Hon kan så här sitta upp i sin barnstol vid matbordet. Och nu har hon börjat få smaka på lite vad vi äter, bara så här små teskedar. Och...
Hur går det? Gillar hon det? Eller?
Ja, de andra var nog lite mer så här, innan lite mer intresserade och följde blicken så här, med gaffeln när vi stoppade in. Penny var ju ett matvrak redan.
Fast ni ju drog väl till Thailand när hon var, så här, skulle börja äta. Det var ju
var
bra
med
ris. Och frukt och,
ja, precis. Ja. Men Charlie, hon verkar ändå, tycker jag, ja, men hon gillar det. I början är det ju så kul, för hon liksom tar ju tag i den här skeden med tungan som att hon ska suga, som att det är en bröstvårta liksom. Så det åker ju så här in och ut liksom. Men ja, nu är det 3:e gången idag som vi testade på, efter morgonamningen, så fick hon lite till. Det är fortfarande väldigt lite, det är ju så här små
smakportioner.
Men nu tyckte jag att tekniken har förändrats. Så nu fattar hon grejen, att nu kommer det en sked här helt plötsligt.
Coolt.
Ja. Så nu får vi se. Det är ändå lite kul bara att ge henne lite smaker nu. Och sen så ska vi nog testa ändå att BLV henne. Att hon ska få lite så här hela bitar. Och
det har vi gjort en podd om också.
Ja, det ska bli superkul.
Gud vad läskigt. Men här, jag har ju pratat om det så många gånger, att min största ångest är det här med att sätta i halsen. Så att, jag tycker att ni är modiga.
Ja.
Men bra. Alltså, så här, de behöver ju, har vi ju lärt oss av Ann Fernholm. Precis. Att de behöver också konsistenser och inte bara
och jag tänker också att
puréad mat.
Det är så lätt att börja så här, ja men hur mår jag? Jag satt och funderade lite, okej, men hur mår jag egentligen? Det är så rätt, precis som jag gjorde nu, att börja prata om hur Charlie mår. För det var ju egentligen om hur hon mår.
Ja, det är det
så faktiskt. Så funderade jag på så här, okej, men vart mår jag? Hur mår jag nu? Och nu tänker jag att, och det var egentligen det första som hände i morse. Idag är det ju lördag och helg när vi spelar in.
Mm.
Och jag vaknade, jag fick sovmorgon. För det är, också en, det är ju en följd av det här med att hon kan äta. De andra har ju tagit flaska, det gör inte Charlie. Hon vill inte ha ett napp och inte flaska, utan hon suger på tumme och vill inte ha flaska.
Och dig.
Och mig. Mm. Så hon har varit lite svårare att så här, lämna bort till Robban en längre stund. Mm. Jag har fått varit nära nu hela tiden. Liksom. Vilket är helt fint, men jag som behöver egen tid. Men jag har lite mer så här...
Större behov av din egen kropp för dig själv.
Precis, och framförallt bara känslan av att inte behöva vara så instängd hela tiden.
Mm.
Jag kände nu i morse, nu fick jag sovmorgon, vilket jag tackar för. vilket också är en milstolpe tycker jag.
Ja.
När Robban kan då mata ett mål med lite gröt och sådär.
Mm.
Det är ju fantastiskt.
Ja, det är det verkligen.
Men då känner, nu är vi där... Som jag också har känt med båda två barnen. Att när det blir helg, då vill Robban vara hemma.
Mm.
Såklart. Han vill vara med
familjen. Och nu är ni här.
Ja, men så här, vi vaknar upp på lördag morgon. Eller jag vaknar upp, de andra har redan varit uppe några timmar. Och så här, jag äter frukost och sätter mig vid bordet och tar en kopp kaffe. Och så här, vad gör vi idag?
Mm.
Och då, hans behov är ju att vara hemma med familjen. Hemma i huset och fixa och dona och ute i solen. Och så här. Och jag känner
jag förstår
bara,
vad du
ska jag komma bara, nu. Här, jag måste härifrån.
Mm.
För det här är ju, jag är ju hemma hela dagarna nu med Charlie. Vilket gör också att nu hamnar vi ju här, som jag också känner igen från tidigare. Så det är liksom inget konstigt, men man glömmer ju bort det här. Liksom.
Ja, men det är så mycket man glömmer bort från den här tiden, tycker jag.
Ja, man är på så olika ställen nu i livet på något sätt. Mm. Han vill bara vara hemma och vara med barnen och jag vill bara hemifrån och åka iväg själv. Liksom så här. Mm. Bara, ja, spelar ingen roll.
Det är ju egentligen ganska bra match. Alltså så här, om du hade kunnat så här, lämna Charlie lite längre stund så är det ju perfekt match.
Ja, men absolut.
Samtidigt då får ju aldrig du och Robban träffa.
Nej.
Men det är en ganska kort period ändå det här.
Det är en kort period och där hade jag en liten kris förra helgen. Det blir min terapipodd här.
Jo, men det är helt okej.
Vi behöver göra det här lite oftare.
Ja, precis. Linas terapitimme.
Ja, då hade jag en liten kris och liksom så här, för nu när det blir kväll nu så jag bara lägger mig i soffan, stänger av helt och bara så här, försvinner in i telefonen eller i ett, ja, vi ser inte så mycket på tv men vi kan sätta på någon serie ibland och bara försvinner in antingen i serien eller i telefonen. Typ säger inte ett ord till Robban överhuvudtaget och bara så här, låt mig vara, jag behöver vila nu. För nu blir det så, nu nattar jag Charlie och han nattar Juni och Penny och sen så, ja men typ i 7:30 är vi klara, vilket är ju fantastiskt skönt ändå, vi har ganska lätta läggningar båda två. Men vilket gör då att, och sen så sticker han och tränar, eller så sticker jag och tränar, eller så bara försvinner vi in i
det egna små världar.
Ja, men verkligen. Och jag har haft sån jäkla ångest över det där nu i några veckor. Över, men det är nu vi ska prata och vi ska lägga planerna och vi ska liksom
inför så här, resan om
ja,
inte annat.
Ja, men så här, vi har mycket att prata om och absolut, det gör vi också. Men jag har framförallt haft ångest över att så här, jag måste fixa det här också. Alltså så här, nu sover Charlie, nu har jag fixat henne idag och sen så har jag varit och tränat och sen så, nu är det förhållandet. Alltså det finns alltid någonting att jobba på liksom, så här, som man ska
kan inte
göra.
Bara få vara en liten
stund.
Gud, vad jag känner igen mycket i detta, även om jag inte har en liten spädis.
Ja.
Varför var jag lite?
Ja, och jag har blivit trött på det där nu de sista veckorna och bara så här, nu skiter jag i det här. Nu tar jag inte ansvar för det här också liksom. Utan nu lägger jag här, för jag måste få vila nu. Nu måste jag få vila. Och då har jag bara försvunnit in och blivit tyst. Så vi pratade om det faktiskt förra helgen och jag sa att jag fixar inte det här. Jag kan inte ta ansvar för det här också liksom. Att nu ska vi så här, nu ska vi reparera vår relation, men då tittar han bara på mig och sa, men Lina, vi har det ju fantastiskt. Alltså vad är det vi ska jobba på? Ja, det är klart att vi kan inte hålla på så här och vara helt knäpptysta hur länge som helst, men vi måste liksom också få lita på att vi är
starka i relationen i grunden och då kan man få vara lite tyst ett par veckor.
Precis.
Eller ett par månader.
Man måste inte jobba på saker hela tiden. Just när vi på ett väldigt bra ställe.
Han är så liksom. Klok, Robban.
Ja, men ibland, och det var så skönt. För att jag har ju liksom inte stämt av det här med honom, utan det är bara någonting som jag har fått för mig. Att shit, nu glider vi isär. För nu pratar vi inte med varandra. Och det är nu vi måste ju prata med varandra så vi inte ska liksom... Och det är klart att jag förstår att man kan inte hålla på så här hur länge som helst. Men det var så skönt att han bara kunde säga så här, men Lina, vi behöver inte jobba på något. Vi kan bara vara nu.
Men ni vet ju vad ni har varandra. Så här, ni vet vad ni har framför er med resan. Alltså ni har ju liksom...
Mm. Ja, men verkligen. Ja. Och sen så nu, vi är ganska bra på att prata så här under dagarna nu, tycker jag. Att vi har så här ganska långa telefonsamtal, vilket är rätt skönt. Liksom. Mm. Att vi har mycket att prata om. Vi pratar om mycket. Det är mycket både som ska fixas och mycket som det är kul att prata om. Men och det var, ja, jag kände att det släppte bara en stor... Så här, vad skönt. Så även om vi... är på ganska olika ställen nu. Mm. Att han vill bara vara hemma och vara på helgerna med familjen, vilket är jätteskönt. Och jag behöver komma ut. Jag behöver hemifrån. Liksom. Ja. Så känns det ändå skönt i att vi är på väldigt olika ställen. Men
det är helt okej.
Okay. Ja, precis.
Det är inte for life. Liksom.
Det var min långa... Så mår jag.
Så mår du.
Ur mitt perspektiv, ur Robbas perspektiv, ja, och ur Charles perspektiv.
Och nu ska jag kontra med Robb.
Ja, hur mår du?
Oh, herregud.
Det kanske är bubblet som talar.
Ja, jag hade till och med druckit ett halvt glas vin när ni kom, så det här kan ju gå hur som helst.
Men hur mår du då? Känner du att nu har ni liksom så här, det är som att ni aldrig har varit borta heller på att säga, men att nu har ni landat och allt sånt där, eller är ni fortfarande så här nyhemma?
Nyhemma. Jo, men lite så här, jag försöker ändå, det är ju lite mycket nu. Kanske man kan sammanfatta det hela med allt liksom. Jag fick lite extra mycket på jobbet. Mitt vanliga, eller mitt andra jobb när jag kom hem. Och sen ville jag ju lägga mycket tid på min podd och Life with Kids. Och nu har jag varit med barnen jättemycket. Och det tyckte jag ju var himla mysigt. Och det vill jag också vara. Mm. Det går ju inte riktigt ihop. Liksom.
Det är lätt att lägga till saker. Men det är jättesvårt
att ta bort. Nej. Så att det är lite mycket. Samtidigt tycker jag ändå att så här, jag försöker vissa dagar. Jag känner mig väldigt så här... Jag sa det till Petra för någon kväll. Jag känner inte, jag får ingen ordning på hur jag mår. Liksom. Vissa dagar är det bara så här, livet är inte så bra. Mm. Det är jättejobbigt, jag orkar inte med något. Liksom. Mm. Jag blir inte bra där, jag blir ingen bra mamma, jag blir ingen bra partner, jag blir ingen bra på jobbet. Det blir inget bra. Mm. Och nästa dag så här, jag har aldrig haft det bättre. Mm. Så jag vet inte hur jag mår.
Nej.
Jag borde nog gå och prata med någon av det här.
Ja, det kan nog vara bra.
Ja, det har jag tänkt många gånger.
Men mår du också dåligt över det? Eller känner du så här, men jag gör så gott jag kan. Jag försöker i alla fall. Eller är det också, för det är också skillnad på hur man, om man upplever liksom mycket press att man så här, ja men jag gör så gott jag kan och det går bra. Eller är det också så här, jag borde. För det blir ju en helt annan grej.
Men det
grej,
är också liksom. Så här olika dagar. Ja. Vissa dagar känns det här, men jag tar en sak. Jag kan inte göra mer än vad jag gör.
Nej.
Jag gör så gott jag kan på alla fronter. Liksom. Mm. Jag kan inte göra mer.
Nej.
Och det är ju så här, det är ingen som dör. Liksom.
Nej.
Om jag inte hinner med det där eller det där.
Nej.
Men och dagar som det inte är så bra, så här, nej men jag, ja.
Men hur har det blivit så här då, tror du?
Jag vet inte. Jag försöker också så här, hålla kvar Thailand-modet, att så här, ja men som jag har de bra dagarna, så här, men det löser sig liksom. Mm.
Kom ni underfund med något där borta som du, efter liksom en paus i, en 3 månaders paus ifrån ditt riktiga liv liksom, som du kände bara att det här ska jag ändra på när jag kommer hem, eller så här vill jag, det här vill jag ändra på.
Det var mycket så här, små saker i vardagen tycker jag, som vi säger, ja men det här måste vi så här, styra upp, för det kommer underlätta mycket för oss och så. Så men man tänker ganska mycket stora tankar också. Det är ju ganska
det är läskigt också.
Mm, det är lite läskigt
när man kommer fram till saker som man,
ja men sen när man funderar på så, okej, men när jag ligger där och ska dö liksom. Är någon som kommer tacka mig för det här, eller vad är det jag vill göra? Ska jag hålla på halva med det där, för att jag egentligen inte riktigt, ja. Nej, men det jag inser att det här är inte så sammanhängande, men det är ändå,
ja. Ja, men jag tycker alltså de där, och det kanske är ett resultat av, nu kommer jag lite hobbypsykolog.
Ja, men det är väl det vi håller på med.
Nej, men jag tänker det är så himla härligt att få tid. Alltså när tänkte du de tankarna senast? Alltså,
men det är de jag inte hunnit tänka.
Nej,
det är det som är så skönt.
Det är helt fantastiskt att man helt plötsligt får möjligheten att tänka de stora tankarna.
Jo. Det var ju hela syftet med resan.
Ja. Alltså. Och jag tänker att det här som är nu, som då kommer man tillbaka till lite kaos. Det kanske är på grund av att du har fått lite andra värderingar eller alltså utan att du egentligen är tok. Alltså det är inte så att nu ska vi sluta med det och börja med det, utan det är kanske mer snarare en känsla som du har bottnat i. Att det, liksom, det är ju så här det känns när det är bra. Liksom.
Mm.
Och det är kanske det som gör att det blir lite kaos när krocken kommer. För du kommer ju mångt och mycket tillbaka till livet du hade innan du åkte. Liksom.
Ja, det är inte så jättemycket som har förändrats, men att jag fick ännu mer jobb.
Precis. Ja, shit.
Nej, men så att det är liksom...
har du någon plan för hur du ska liksom gå vidare, eller är du innan planen?
Jo, men jag har nog en liten plan, men jag tänker att jag ska avslöja en annan podd.
Ja,
när jag har landat i den.
Jag var mer nyfiken på
vart. Nej, jag vet inte.
Vart i processen du är.
Jo, men jag är fortfarande lite rörig process, tror jag. Men det kommer nog utkristallisera sig tror jag. Men, och idag ska vi också prata om rörigt, men något som något, alltså, stora frågor.
Absolut.
Om vi ska komma in på dagens egentliga ämne.
Ja, alltså jag är så himla spänd och både glad och spänd inför det här mötet.
Som jag är nervös.
Det är en av faktiskt mina största... jag vet inte om man kan säga idoler, det låter så fånigt, men förebilder då, inom föräldraskap. Jag har ju, det är ju min någon form av treenighet här med både Petra Krantz Lindgren som vi har poddat med ett par gånger och som ju är som expert i våra team, vilket är så häftigt.
Alltså det är ju så stort också, det där kan göra mig helt vimmelkantig.
Vilket faktiskt är ju samma sak med Bo Helskov Evelin som också är fantastiskt. Jag är så glad att han också är med i vårat. Han har vi också gjort poddar med. Och han är också otroligt klok och står för en fantastisk... Han har ju förändrat mycket i mitt sätt att vara som förälder. Mm. Bara genom att träffa... Alltså jag har intervjuat honom 2 gånger och efter det så har jag förändrats jättemycket som förälder. Och det är ju sjukt egentligen.
Och ibland är det ganska så små saker, för jag håller ju med dig. Och ganska små saker som han har förändrat som har gjort så enorm liksom, skillnad. Mm. I vardagen och med sina barn och så här förhållningssätt till sina barn och så.
Och nu ska vi ju träffa kanske han som också, som jag tror ändå har påverkat ganska mycket både Petra och Bo också.
Ja, de känns ju ändå så här lika i sitt synsätt på barn.
Det vågar jag nog hävda. Och, och det är nog den, och det är den senaste så här föräldraboken som jag har läst, Växa inte lyda, av just då Lars Augustsson. Och alltså, när jag läste den, jag tror jag lärde mig mer om mig själv som förälder under tiden jag läste den boken än vad jag liksom har gjort under de här 6 åren snart som jag har varit förälder. Mm. Alltså, det är helt sjukt, men det är verkligen en bok jag vill rekommendera.
Mm. Och jag läste ju Relationsrevolutionen, det är ju hans senaste bok, kom 2016 tror jag, 2015-2016 någonting. Och det är ju samma sak där, när man liksom... Ja, men får fundera på vilken typ av förälder man är och hur man liksom, ja, men hur man ser på barn. Mm. Det är ju egentligen grunden i.
Precis, och gemensamt för de här tre tycker jag är ju att det är ju, precis som du var inne på, deras barnsyn. Mm. Alltså, för så fort vi slänger fram en fråga till dem, när jag säger till Petra, men hur ska jag göra då när de trotsar? Eller när jag frågar Bo, men om man inte vill sätta på sig kläderna i hallen när vi ska och gå hemifrån. Hon
kommer alltid tillbaka till dig själv.
Då återkommer de ju alltid med en fråga. Med, ja, men vad är syftet då? Vad vill du då med det här? Jag vill bara ha en quick fix liksom. Men de kommer ju alltid tillbaka med en fråga, en nyfiken fråga liksom, till mig själv som förälder.
Som man får tänka till.
Ja, och det är så himla himla coolt. Det är superjobbigt tycker jag. Mm. För att när man väl börjar förstå hur de tänker och man börjar inse att den ena barnsynen, eller den barnsynen som jag har i grunden, eller hade kanske jag ska säga, är ganska, den var ganska auktoritär tror jag. Ganska så här... De ska lyda, de ska... Min roll som förälder är att
uppfostra dem.
Uppfostra dem och visa vart gränserna går. Både liksom i rent värderingar men också mina gränser. Och de kan inte bete sig hur som helst mot mig. Nej. Och sådär. Att jag var nog ganska så här... Nu, det här är mitt jobb som förälder. Att lära dem hur livet går till, så att säga. Och det får ju ganska starka konsekvenser. Alltså... Jag tänkte, vilken skillnad mot när jag uppfostrade, eller när jag uppfostrade, men när Juni kom, tror jag att hon, jag tänker bara på det här med kränkningar. Shit, vilket dåligt samvete jag har haft.
Jag vill inte ens prata om det där, känner jag. För att vi är ganska lika där, vi har ju pratat om det utanför podden också. Att vi nog, men det, och det är konstigt, för vi hade ju inte, eller i alla fall inte jag, reflekterat över hur jag liksom ser på barn och hur jag skulle uppfostra i någon situationstecken mitt barn. Det hade jag liksom inte reflekterat över. Jag bara gjorde som jag trodde att så här gör man väl. Mm. Alltså jag hade liksom inte ens tänkt tanken.
Nej.
Och det är ju knasigt i sig. Ja. Man hade ju läst på så himla mycket om massa annat.
Mm.
Men inte om så här, det grundläggande, hur ser jag på ett barn?
Nej, det är ju ganska sjukt egentligen.
Ja, på men det där, sätt. Gud vad jag har tänkt mycket på det sen jag läser Lars böcker.
Ja, verkligen. Och jag, alltså, ja, men bara som en sån konkret sak som att om de tar någonting som jag inte vill att de ska ta. Liksom, förr gick jag ju dit och drog åt mig saken och sa, så där får du inte göra. Det här är min, eller den kan gå sönder, eller den är farlig, eller vad det nu var för sak. Liksom. Nu inser man ju, shit, vilken kränkning det är att bara gå fram till ett barn och bara dra saker ur händerna. Liksom.
Skulle du gjort så mot mig?
Nej, om jag gjorde det skulle jag inte. Och... Men det har jag gjort mot mina barn väldigt många gånger. Men det har jag helt och hållet slutat med nu. Det är så mycket... Och även de här hoten liksom hela tiden. Mm. Man märker ju det, tycker jag, när man sätter på sig de glasögonen, vad vanligt det är att föräldrar använder. Ja, men ville du gå till leksaksaffären, eller ville du gå till lekrummet nu, hörde jag senast idag när jag var på ett köpcenter här. Ville du gå till lekrummet? Ja, men då så, sätt på dig jackan då.
Mm, men så alltså, där håller jag på fortfarande.
Ja, ja, det gör jag också. Men jag kan säga att kanske en tiondel av vad jag gjorde förut.
Ja, jo, men så, man tycker ju att man har liksom ändå befog för att göra det när man väl gör det.
Ja.
Ja, gud. Det är så mycket med Lars som vi pratar om.
Ja.
Och vi har säkert pratat jättelänge nu. Mm. Så vi borde kanske åka och träffa honom.
Ja. Det kanske är så. Att vi...
Det här blev ett väldigt konstigt försnack.
Ja, det
Eller nej, det blev inte konstigt. Det blev bara...
Det här är livet.
Det här är livet. Vi pratade om livet.
Det är upp och ner och fram och tillbaka. Ja. Och hur som helst hela tiden. Det är så det är med barn.
Men vi åker och pratar med Lars, tycker jag. Ja, så kanske vi blir lika klokare.
Ja, vi får se.
Alltså,
får se
vilka
jag måste välja en gäng utav alla de frågorna jag har bara. Men,
ja. Vi försöker.
Vi åker till Lars och så pratar vi lite grann om föräldraskap i praktiken.
Ja, det gör vi.
Vad är viktigast att tänka på?
Japp.
Ja.
Hej så länge.
Hej. Hej.
Hej.
Hej Helena. Och hej Lars.
Ja, hej.
Hej, Lars och Gustafsson. Mm. Som är här och hälsar på oss idag.
Ja. Mm. Vilken ära det är, tycker Verkligen. Jag. Jag känner mig ofta känner jag mig nervös när vi ska podda, men jag tror att det är lite extra idag faktiskt ändå.
Fast,
jo, men du känns som en guru.
För att jag är så gammal kanske.
Nej, men du känns som en guru, inte annat, alltså, om inte annat för att du är 8 barns far.
Mm.
Det, ja, tycker jag
är... det skulle kunna vara ett poddavsnitt i sig.
Ja, men faktiskt. Mm. Det tycker jag är stort. Och läkare och skrivit massa fantastiska böcker. Ja, jag är full av förundran.
Om man blev visare och klokare ju fler barn man fick, så vore det ju bra.
Ja, är det inte så?
Nej, jag tycker man blir mer och mer osäker.
Aha.
Jo, därför okay. att när man ser, jo, men när man ser alltså hur olika barn är, va?
Ja.
Man tycker man efter första barnet så är man lite osäker, så får man andra, man känner man sig lite tryggare kanske, tänker att nu vet jag lite, och så kommer tredje. Och så märker man, det går inte alls att vara likadant mot den.
Nej.
Vad är det här för barn?
Precis.
Och sen, så där fortsätter det. Så nu har jag 8, så nu är jag riktigt osäker på allting.
Ja, okej. Nu blir det inga fler alltså?
Nu blir det barnbarn. Jag har 10 barnbarn.
Ja, 10 barnbarn. Ja.
Wow.
Det är härligt, det också.
Du, vi ska ju prata lite grann om föräldraskapet i praktiken idag. Du har ju skrivit du har skrivit jättemånga böcker. Verkligen produktiv. Tack för det, får man väl som förälder säga.
Mm.
Men vi ska framförallt ta avstamp ur 2 av dina böcker som är Växa, inte lyda och Relationsrevolutionen. Men jag vet inte, vill du börja med att presentera dig själv lite grann?
Förutom att du är 8 barns far.
Ja.
Nej, men jag brukar börja med det.
Ja.
För att det tycker jag är en riktig hederstitel.
Verkligen.
Men sen är jag barnläkare. Jag har jobbat hela mitt liv med barn och bland barn.
Mm.
Vilket har varit fantastiskt, tycker jag. Sen har jag varit forskare en gång i tiden också. Jag är docent i socialmedicin. Undervisar på högskolan ibland, sådär, fortfarande. Och sen har jag jobbat rätt mycket med inom frivilligorganisationer. Jag har jobbat för Rädda Barnen. Jag har jobbat med UNICEF och Hem och Skola, föräldraorganisation.
Ja, just det.
Var jag ordförande i faktiskt ett tag under några år. Innan den hamnade i riktig kris.
Mm.
Så jag har lite olika erfarenheter så här.
Verkligen.
Hur började ditt intresse och engagemang för föräldraskap och...
Ja, men jag är ju äldst av 7 syskon. Så jag fick ju vara lite miniförälder redan från början.
Mm.
Pappa var mycket borta och hade mycket jobb för sig. Mamma kunde bli rätt så trött ibland, och så var jag äldst. Så det är klart att då fick jag rycka in och hjälpa till och ta rätt mycket ansvar. Kanske lite för mycket ibland, kan jag tycka så här i efterhand. Men ja, så var det.
Mm.
Och sen fick jag barn ganska tidigt. Jag var bara 22 år när jag fick mitt första. Och sen har det liksom rullat på. Alltså, men och det här med alltså, att jag började arbeta med barn. Det var ju, jag tänkte från början bli provinsialläkare, distriktsläkare. Och så jobbade jag i Hede i Härjedalen ett år. Och då tyckte jag, men det roliga där, det var ju barna.
Mm.
Så då fick jag börja på barnkliniken i Östersund. Och sen har jag fortsatt med det.
Mm.
Och det har jag då aldrig ångrat. Det tycker jag har varit ett stort privilegium att få ha barn och ungdomar omkring mig hela tiden.
Ja, vad härligt. Vi ska väl också säga att Charlie undgår kanske inte någon, att Charlie är med här. Vi får se hur hon klarar sig. Hon sitter och guppar här på min mage, så jag hoppas att hon ska få.
Jag tänker inte ens på det, måste jag säga. Jag har suttit i så många föräldragrupper där barn har varit med, men jag tänker inte.
Vi får se om poddlyssnarna håller med.
Precis.
Men du Lars, vi ska ju prata lite om föräldraskap. Ska vi börja bara och dimpa ner här idag? Liksom? Vad tänker du om dagens föräldrar? Vilka trender eller kännetecken? Sådär? Vad tycker du kännetecknar oss? Våra generations föräldrar.
Ja, det är ju många som är bekymrade över dagens...
Oss.
Ja, precis. Och då brukar jag alltid kontra. För jag brukar säga att jag aldrig träffar... Alltså den föräldrageneration vi har idag, det är säkert den bästa vi någonsin har haft på många sätt. Alltså jag har aldrig, och det tycker jag har varit så roligt att följa den utvecklingen. Jag har ju varit med ganska länge. Därför att jag tycker att om man nu ska generalisera, vi kanske inte ska göra det för det är ju så olika. Men jag menar, jag tycker att jag träffar så många föräldrar som verkligen bryr sig mycket om sina barn. Och som, där barnen verkligen är första prio på något sätt. Va? Och man läser på, man lyssnar på poddar och man pratar mycket med varandra, och det är verkligen ett samtalsämne föräldrar emellan, så pratar man om barnen. Mm. Och vad som är hemskt kul också, det är ju att papporna är med nu på ett helt annat sätt i de här samtalen. Mm. Inte bara ut och gå med dem i vagn och så där, utan de engagerar sig och bryr sig, och jag har haft så många jättespännande samtal både med mina egna killar när de blir pappor. Och se och tänka, tänk om jag hade förstått det här då när jag var i den åldern och kunnat göra de prioriteringarna, om föräldraförsäkringen hade sett ut så som den gör nu och sådär. Så det är ju, det är där jag ändå vill börja. Så jag tycker att det är så mycket som man bara ska vara glad för. Sen är det klart att jag, eftersom jag är barnläkare, jag har suttit mycket på BVC och suttit i som skolläkare, träffat många föräldrar där. Så det är klart att jag möter ju också, som jag kan tycka ibland, rätt mycket föräldrastress. Alltså många, jag tycker mycket, det är många föräldrar som jobbar och försöker få ihop alltihopa och vill räcka till för sina barn, men känner sig pressade ekonomiskt av alla möjliga krav, en osäker arbetsmarknad, man har inte något riktigt fast jobb och man ska försöka handskas med det där ändå. Och så vill man försöka behålla lite vuxenliv, så att säga, kunna träna ibland och hänga med kompisar och så ibland. Och så har man då svårt att få allt det här får det gå ihop, och så blir man ganska stressad. Det var nog vi också, men det var på något sätt var det lite enklare förr, och kan jag tycka, det var lite mer inrutat och så.
Det känns ju som att vi tänker väldigt mycket och vi läser väldigt mycket, det här skriver du om också. Ja. Att vi, du hade något exempel när du hade en dialog med en mamma som hade läst på jättemycket och ställer frågor i olika forum och sådär. Och du frågar henne, litar du inte på dig själv? Liksom.
Mm.
Och det är lite så kan jag känna själv. Om jag går tillbaka till mig själv, att jag frågar alla, jag läser på och sen försöker skapa min egen uppfattning. Men jag vet ju fortfarande inte vad som är rätt, och det skapar ju också en stress på något sätt.
Ja, men det kan jag tänka mig, sådana här informationsstressen. Då, det är ju jättebra att kunna googla och kolla upp en del saker så där som man behöver veta. Mm. Men då märker man ju också fort att man får så olika besked och experterna verkar tycka så olika om saker och ting och sådär, och vem ska man lita på riktigt och så, och ändå måste jag på något sätt bestämma nu hur jag ska göra, och så blir man stressad av det där. Och sen finns också det där som jag tycker idag som jag försöker tona ner lite grann, det här att allt måste bli så perfekt, va? Så man får inte göra något fel. Nej. Tänk om jag gör fel nu, vad händer då med mitt barn? Kanske de ta det här med anknytning till exempel. Tänk om anknytningen inte är riktigt perfekt. Va? Det kanske mitt barn får sona hela sitt liv sen. Ja. Alltså, och sådär. Så blir man stressad av det. Så det är på gott och ont det här att man får så väldigt mycket information. Men man kan också säga det att om man lär sig handskas mer än och sen att man har ändå, man behöver någon samtalspartner som man kanske litar på då. Lite mera. Om man har tur och har till exempel en jätteklok BVC-sjuksköterska som man då kan gå till och säga, nu vet jag inte vad jag ska göra. Man säger, ja men du, säger hon då. Och så behöver hon inte säga mer. Kanske. Alltså bara den där, det ordnar sig. Du kan det här. Och men gör så här då. Och så. Och så behöver man inte mer. Alltså att man har någon sån där lite trygg person vid sin sida. Det behöver inte vara en BVC-sjuksköterska. Det kan vara en mamma eller en pappa eller en morfar eller någon sån här. Jag tror att jag kanske hjälper till lite grann med sådana saker när det gäller mina döttrar. Men så klarar man det, och då kan man då kanske också hantera den där. För det är också en, det är ju alltid två sidor med allting, alltså det är också en fördel att veta. Ni i er generation vet ju mycket mera.
Ja, vi vet, än vad vi det är visste. För mycket känner jag ibland.
Jo, det kan bli för mycket.
Hur, har du något tips på hur vi sållar?
Nej, alltså jag tror det är svårt. Alltså jag tror att det här att man får bestämma sig för, man märker ju snart att det finns vissa kanske då som man, liksom, man känner intuitivt att ja, men den där litar på det där. Den har ungefär samma grund. Det handlar lite om grundvärderingar, synen på barn. Och så känner jag, men den här stämmer nog lite grann med hur jag tänker själv. Ofta blir jag bekräftad när jag läser vad hon skriver eller han skriver och sådär. Ja, men då kan jag ju hålla mig lite grann. Behöver inte läsa allt annat också.
Nej, för det där tycker jag är superviktigt. För jag upplever att vi är så himla, jag vet inte om vi är liksom så här, vi i Google-generationen, vi som löser våra problem genom att googla saker och sen så hittar man ett svar och sen så fixar man problemet så att säga. Eller liksom projektledar, våra barn blir våra projekt på något sätt och sen så blir det något fel. Det vill säga hon tar inte flaskan, hon sover inte, hon har röda prickar, någonting händer liksom, som det gör såklart med barn som inte riktigt är med i våran plan. Då ska vi helt plötsligt börja liksom fixa problemet. Vi ska lösa problemet snarare än att förhålla oss till det på något sätt, upplever jag att man ofta hamnar i. Och då börjar man ju googla eller så börjar man fråga och sen så, och då söker man ju efter ett rätt svar. Och problemet tycker jag då, framförallt kanske när jag fick mitt första barn, är ju att om jag utgår ifrån att det finns ett rätt svar, då finns det ju också ett fel svar. Och jag var så himla rädd för att göra fel, tror jag, framförallt när jag fick mitt första barn. Det tycker jag är skillnaden nu när jag har min trea, det är att jag känner att
det gick
det går ändå. Typ inte att göra fel. Eller på att säga nej, men nej. De klarar ju sig ändå oavsett, höll på att säga hur mycket jag finns där, det är så är det inte, men nästan.
Ja, men det är ju det som är min uppgift som barnläkare. Många gånger kan jag tänka att en förälder som du kommer med ett barn som du har nu framför dig och sen är du jättebekymrad över någonting, och då att så kan jag titta, se på det här barnet, då har jag ändå en ganska stor, jag har sett väldigt, väldigt många barn, så då kan jag säga men det här är ju en frisk unge, det är en härlig, fin unge. Ja visst, det finns en liten prick här, det är en liten sak där, men so what, det fixar sig. Ja, du kan ta det lugnt, du kan avvakta, du behöver inte exakt veta vad det är än, så man behöver inte ha namn på allting, och det mesta går ändå över av sig själv, bara man har, det är precis som med oss. Tänk alla krämpor vi har och alla möjliga saker som drabbar oss i våra liv. Och det. Men det brukar ordna sig.
Ja. Tänk vad skönt att ha ett sånt svar. Tänk om det skulle komma upp när man googlade. Ta det lugnt.
Men ibland kan ju de svaren också provocera.
Ja. Ja. Visst, och det där är en avvägning. För att det är ju många som föräldrar som har haft anledning att vara oroliga för saker och ting, och så har man gått då till BVC eller någon annan instans och där, och sen har de sagt bara så att det är normalt. Och sen visar det sig att så normalt var det inte riktigt. Och då blir man ju sur och ledsen förstås. Så att visst, man kan komma fel, men det är därför jag tror, har man en stor, lång erfarenhet och någorlunda gott omdöme, så är ändå risken mindre att man tar fel. Så det gäller att välja sina auktoriteter.
Just det, ja, det är nog bra.
Omsorg.
Med omsorg. Ja. Men du, vi ska försöka gå in lite grann på det här lite mer med kärnan i föräldraskapet, om man säger så. Jag tänker, i din bok Växa inte lyda så har du har gjort en så himla fin bild över hur barnet och föräldern då, att hur vi utvecklas sida vid sida och i samspel med varann. Du har liknat det lite grann som en trädgård med olika med olika delar egentligen som man passerar och hur man som förälder då förhåller sig till sitt barn som är ute på en upptäcktsfärd. Mm. Kan du inte berätta lite om det?
Jo, men alltså, jag har ju alltid reagerat mot det här gamla liksom, linjära sättet att beskriva att man efter en tidsaxel då, där man liksom lär sig vissa saker efterhand och då ska man kunna det.
Det är jätteskönt för oss föräldrar att ha en sån, för då vet vi att allting är bra. Vi har en app som säger att nu ska hon gå. Då vet vi att okej, då ska
man. Men problemet blir ju när hon inte gör det då.
Ja, men så blir det så konstigt. Man fortsätter då. 27-åringar ska klara det. 35-åringar, de ska fixa det här. Och 46-åringar, vet du. Annars blir det fel.
Ja.
Det är så absurt att vi har tillåtit oss att ha en sån schematisk beskrivning av just barns utveckling, men det blir jättekonstigt om man beskriver vuxna på det sättet. Mm. Och vi utvecklas ju hela tiden, vi också. Så det är därför som vi behöver andra bilder för det här, och det är också i enlighet med den moderna utvecklingspsykologin, att man tänker inte längre så där schematiskt. Och den här bilden jag har använt är alltså att jag tänker mig att man odlar upp en trädgård tillsammans. Och så barnet, och det kan gå i lite olika, man tar ett land i sänder, men det är inte så givet vilket man tar först och sen, alltså man kan göra det, varje barn gör det lite grann i sin egen ordning. Och sen har man en klok trädgårdsmästare vid sin sida då som är då föräldern. Och som hjälper en till rätta, men också har sin egen trädgård som hon eller han håller på och odlar. Och vid sidan om då. Och då blir det ju också så att när föräldern är inne i barnets trädgård och hjälper till där, så säger han, oj, då kommer barnet på en jättespännande idé. Jag tänker, men det tar jag med mig. Så använder jag den själv också. Alltså att om man tänker mera så att utvecklas jag över hela livet. Och vi gör det bäst tillsammans. Mm. Och vi lär varandra hela tiden. Och det är klart att vi har ett särskilt ansvar som vuxna i förhållande till våra barn. Men vi lär oss också hela tiden av barnen. Och då blir det här en jättespännande och intressant resa.
Ja, det är ju, jag gillar ju metaforen också, speciellt när man har liksom syskon till sina barn. För det är så himla lätt, i alla fall för mig som har tvillingar, att jämföra de två med varandra.
Mm.
Och de är ju så extremt olika. De har olika kön för det första. De är som natt och dag de där två. Och ändå jämför jag det. Ja, men nu gör ju Vera sådär. Mm. Och så, varför är Oskar sådär? Vilket är ju jättekonstigt. Jag måste tänka mer på de där trädgårdarna. Tänka att Oskar och Veras trädgårdar ser olika ut. Och vi gör olika saker i dem och plockar med.
Ja, och sen blir det ju så när man har... Jag har ju också tvillingar. Mm. Men det gäller ju syskon också. Särskilt om man har flera barn. Så att alla behöver liksom nischa in sig också. Och liksom markera att nu gör jag det här på mitt sätt. Jag tänker inte göra som ni andra.
Nej.
Utan så här gör jag. Va? Nu tar jag ju en annan ordning. Bara för att...
Jag vet vilket av mina barn
så. Ja, så att det blir lite extra. Alltså, det där tycker jag, jag har ju många syskon också då. Ja. Så att vi har pratat om det där. Att då var vi väldigt så här, polariserade. Vi liksom var väldigt olika som syskon, kan man tycka då.
Mm.
Men nu när vi börjar bli äldre, då ser vi hur lika vi är. Ja. För då har vi inte det där behovet längre av att hela tiden markera i förhållande till de andra. Utan då...
Ja, det där är ju spännande också tycker jag. Mm. Syskonskaror och relationer. Men det får bli en annan podd kanske.
Ja, det är jättespännande.
Ja, och det är ju som förälder både väldigt, väldigt frustrerande som sagt då, att inte ha den där linjära tidslinjen där saker och ting utgår från dagar och datum, utan snarare ja, men vänder på det och att man utgår... Att man utgår ifrån förmågor snarare, och när en förmåga har utvecklats, då är man redo att göra nästa förmåga, oavsett om barnet är 2 månader eller 3 månader eller så.
Ja, eller så avbryter man det där projektet man håller på med och tar något annat istället när det liksom tar emot med det då. Så, det gäller att hänga med som förälder och liksom förstå vad barnet håller på med.
Och på allas, alltså man har flera barn på allas resor.
Ja,
på
just det.
Ska vi gå in på det som skulle kunna vara kärnan då i föräldraskapet? Jag tycker återigen så vill jag anknyta till din bok Växa, inte lyda, som för övrigt är en väldigt fantastisk titel, men väldigt provocerande för någon som har en 2,5-åring som bara vill att hon ska lida. Ja, ja. Just nu i alla fall.
Du får ta den i små doser idag.
Ja,
Både henne och boken kanske.
Precis. Nej, men då har du också skrivit mycket om treenigheten i föräldraskapet. Om uppmuntran, närhet och gränssättning. Mm. Många pratar om gränssättning idag. Vart går gränserna? Hur ska man sätta gränser? Hur ska man få barnen att lyda? Då, inom citationstecken. Men det mesta handlar egentligen om närhet. Att barn får liksom, behöver mer närhet. Och då tar du också upp anknytningen. Kan du inte berätta lite om anknytningens roll där? Och hur den går till?
Nej, men jag tror ju att närheten är väldigt fundamental förstås. Alltså, om man, jag har tänkt på det mycket som skolläkare också. Då, att man... Om man möter en förälder som säger så här att alltså, visst jag har problem, men jag vet i alla fall att det finns ingen som känner mitt barn så bra som jag. Då blir jag så glad som läkare. Va? För att då tänker jag att då har man den där grunden. Man har upplevt det att vi står varandra väldigt nära. Och nu börjar han konstra eller hon på olika sätt. Men i grund så har vi den där relationen som då har byggts upp från början. Och... det är där allting börjar på något vis. För att om jag känner att jag har den här närheten till mitt barn, då blir det också enklare att när man kommer till det här med gränser och gränssättning. För då vet jag också, jag vet ungefär vad jag kan göra, vad jag kan tillåta mig, vad som funkar med just det här barnet. Därför att jag känner det här barnet så väl. Så att jag märker på en gång om det blir fel. Va? Så därför hänger ju det här ihop och den här närheten eller anknytningen då som vi talar om lite mer tekniskt är ju väldigt, väldigt viktig. Sen kan jag ju tycka då att det här med anknytning det har gått lite troll i det här också därför att det har blivit också en slags krav eller en ängslighet hos många föräldrar att man känner är nu anknytningen riktigt perfekt och sådär. Och tänk om jag har sabbat den, då kanske man aldrig kan återställaren och så. Men, och där har ju många alltså i den nyare forskningen ändå undersökt det att det är en otrolig fördel om man har en sån här nära, trygg anknytning för att börja. Men det går alltid att reparera saker och ting. Och man, det som inte var bra från början kan bli bra sen.
Och det är ganska skönt att höra. Jag tänker också, särskilt de här som är nyblivna mamma, jag kan återigen då gå till mig själv när vi hamnade på neonatalen med
exakt,
Edvin.
Precis.
När man liksom inte har den här nära på samma sätt som man hade annars. Så har vi förstört det här nu och sen tyckte vi att han, vilket var ju en lyx för många andra, han kunde ligga själv, han behövde inte ha den närhet den här tiden, eller han liksom, eller behövde, men han kunde vara i sin egen säng, det var liksom väldigt enkelt inom situationstecken, men då fick jag ju panik. Behöver han inte oss nu? Har vi skapat en brygga mellan oss? Kommer han aldrig anknyta till oss nu? Men det är ganska skönt att höra att det inte är kört, allt går att reparera. Ja. Eller det går att reparera i alla fall.
Nej, jag har ju träffat många barn som har haft en väldigt trasig första tid och som sen har hamnat och blivit adopterade eller hamnat i ett tidigt familjehem. Och där man sen har kunnat bygga upp en väldigt fin anknytning som verkligen har blivit både trygg och stabil. Så att det går, men det är klart att man gör sig ju själv en tjänst om man har möjlighet att satsa mycket på det här med närhet från början. Så besparar man både sig och barnet en hel del både smärta och arbete senare.
Men om vi ska bli lite teoretiska då, hur uppstår anknytning eller vad är viktigast för att skapa den här anknytningen mellan en barn och en anhörig?
Ja, det handlar ju om fysisk närhet, det handlar om fokus, att man är närvarande själv i sin kontakt med barnet. Det är därför som många är ju bekymrade över det här om att titta för mycket ner i någon skärm eller en mobil när man...
Just det, det var det väldigt stora debatter om när jag födde mitt förra barn, kommer jag ihåg, att mammor som tittade i telefonen när de ammade, att man inte skulle få samma anknytning med barnet då, än att man tittade på barnet.
Nej, men att barnet ändå upplever att man har en förälder som är där, både till kropp och själ på något sätt, och som tillräckligt länge, alltså det handlar ju också om tid, att det inte bara blir för ibland har man hört det att de säger att det är liksom kvalitetstid och, som gäller
och inte kvantitet
förut, men Men det är trots allt lättare att skapa kvalitetstid om man har lite mera tid på sig. Mm. Men sen gäller det också, så det här är ju liksom från början att man då finns där. Och det som är, känns bra tycker jag för mig ändå idag, det är ju det här att förut pratade man ju hur viktigt det var med den här symbiosen och sådär. Och att det bara kunde vara en förälder som barnet kunde knyta an till. Men det stämmer ju inte.
Nej, det verkar forskningen ha visat.
Ja, att det går alldeles utmärkt att knyta an till åtminstone två personer.
Mm. Om inte ännu fler, eller?
Ja, precis. Mm.
Vi skojade lite grann hemma, för när Charl precis kom, så vi, när, där vi bytte blöja på henne, så hade vi ställt blöjpaketet bredvid. Och där var det en pappa som höll i ett barn och som låg in i kameran då. Och hon låg alltid och tittade på det där blöjpaketet, och varje gång hon såg han så skrattade hon. Fast hon skrattade liksom aldrig mot sin riktiga pappa, så att säga. Så att vi skojade lite och funderade lite på om hon hade knutit an, eftersom hon låg där ganska mycket varje dag. Mm. Så hon hade knutit an till pappan på blöjpaketet.
Det var lite stel den där pappan.
Men om jag får säga någonting där, så tycker jag att det, alltså det jag har tänkt på, för att jag jobbade ju under väldigt många år med småbarn och på BVC satt jag mycket och var barnhälsovårdsöverläkare. Men sen gick jag över och började jobba i skolan, och då, det var väldigt intressant också och nyttigt. Mm. Och en sak som jag har funderat över, det är det här att jag tycker jag möter väldigt många föräldrar idag som satsar mycket under de här första åren, och man har läst på mycket om det här med anknytning och sådär. Och ger barnen verkligen både närvaro och tid. Mm. Men sen när barnen kommer upp då i 6-7-årsåldern och sådär, så är det ju lätt att tänka så här att, men nu har jag förlorat så mycket tid och sådär och kommit efter med det, och nu måste jag få satsa lite grann på mitt eget liv och min egen karriär och vad det nu kan vara också. Och då, alltså en anknytning måste vårdas och skötas om sen också. Inte minst när barnen kommer upp i skolåldern, och inte minst när de kommer upp i tonåren. Och jag brukar säga sådär, det är ju väldigt förenklat, men jag brukar säga att varje barn behöver en liten stund varje dag då man har en absolut odelad kontakt med en förälder. När föräldern tycker att, eller man får upplevelsen som barn av att nu har min förälder hur mycket tid som helst.
Bara för mig.
Bara för mig. Mm. Om jag behöver den. Och det där kan man ju ordna på olika sätt. Och jag tror man måste disciplinera sig där och liksom formalisera det lite grann då. Jag lärde mig ju det här av min mamma då. Hon hade ju 7 barn och det var ju väldigt stökigt hemma ibland. Hon orkade inte riktigt. Men en sak gjorde hon, och det var att hon varje kväll kom in och satt en liten stund på vår sängkant. Mm. Hos var och en av oss. Och bara satt där. Och det, när man kom upp i 13-14 år, tänkte jag, morsan, ta det lugnt, inte till det här. Men hon kom ändå. Hon kom tills jag var 18 och flyttade hemifrån. Varenda kväll satt hon där en stund. Hon kommer som tåget, som brorsan brukar säga.
Nu kommer hon igen.
Hon kan vara lite försenad, men hon kommer alltid. men, och det är ett sätt att göra det på. Mm. Därför att då visste man att för det mesta hade man inte så mycket. Man bara, ja, det är bra, godnatt, så gott och sådär. Mm. Och så rätt var det, så hade man att man måste få prata om, och då kunde man göra det. Och då tog hon sig alltid tid. Då satt hon bara kvar. Så där har jag försökt göra med mina barn också.
Det var ett superbra tips. Annars känner man så här, är det en till sak jag ska hinna med nu? Ska jag hinna med så här, och jag har 2 eller 3 barn och jag ska hinna med varenda dag. Men det där var ju ett konkret bra tips.
Och jag har märkt då när det gäller, jag har alltid gått runt till mina egna barn på det sättet då. Och då har jag tänkt på det, att för det mesta så räcker det med någon minut eller några minuter man sitter där. Och så rätt var det, så särskilt tycker jag, för mig har det varit tjej, när man kommer upp i 12-13. Mm. Så är det 3 timmar som går. Mm. Och så då får man säga, du, jag går och säger bara, godnatt till de andra, kommer jag tillbaka till dig. Mm. Och, men ändå det här att man visar det, att när, för det tycker jag ligger i det här att sköta om anknytningen, att vårda. Att när, det som är så viktigt för ett barn i alla åldrar, att man känner att när jag verkligen behöver min förälder, då är jag alltid prio 1.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. Cool fact:
a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Då finns det ingenting som är viktigt. Då lägger de bara undan allt annat. Tänk på skolan, alltså sådana här grejer som när, om du tänker dig ett barn som är 11 och sen är med om snöbollskrig på skolgården, så får man någonting i ögat. Och sen får man ont i ögat och så går, tar läraren med en till skolsköterskan och så tittar de på det. Du, det här ser inte riktigt bra. Jag undrar om inte vi måste åka upp till sjukhuset med dig så du får titta där så det inte har blivit någonting med hornhinnan. Mm. Ja, och då så ringer man till föräldern och säger, du, nu måste vi åka upp. Och så då, om en förälder då säger så här, ja men det där kan väl ni klara. Jag har mycket för mig just nu. Då blir jag så sur, därför att jag vet att för en 11-åring som ska upp till akuten, ögonklinik i första gången, då är det ett jättesvek alltså. Mm.
Det gjorde lite ont i mitt hjärta.
Ja. Jag känner något som jag, eller vi gör ofta hemma tror jag, det är att vi klumpar ihop stora systrarna liksom. Att de får tid, men de får den tillsammans på något sätt. Ja. För att man liksom säger så, nu sätter vi, nu ska vi läsa boken tillsammans. Ja.
Och det är viktigt, men jag tror på det där med på tur man hand.
Ja, absolut.
Mm. Ja. Ja, men så är ju vi hemma också. Det är ju Oscar och Vera, de är ju liksom ett team, och sen Edvin. Mm.
Det där ska vi bli bättre på hemma, det kände jag direkt.
Vi får hjälpa varandra och påminna varandra. Mm.
Men det är ju inte bara det här med att man ska ge dem sin närhet, utan någonting återigen, jag hänvisar mycket till din bok här nu Lars, så jag vill rekommendera alla som lyssnar att verkligen läsa den. Men det är också hur man förhåller sig med sin närhet till barnen. Jag vet att du tog ett exempel där, som att man ska vara ungefär som en kameralins, eller zoomobjektiv där, när man ska, för ibland så ska man ju vara väldigt, eller behöver ju barnen oss väldigt nära sig i våra närhet till barnen, och ibland så behöver de ju frihet. De behöver få testa själv och få sticka iväg lite, och då får man liksom så här hålla upp, eller gå ifrån lite grann. Och...
Jo, och det är ju också det är också viktigt. Det brukar ju bli när de kommer upp i 1,5-2-årsåldern redan, när de börjar ge sig iväg lite grann, och sen så kommer de tillbaka och kolla var man är någonstans och sådär. Så där fortsätter det, man liksom tänjer ut det där gummibandet efterhand, och att våga låta dem göra det då. Jag har skrivit en bok om lek, som heter Leka för livet. Och där skriver jag mycket om det här. Att det, för det finns ju en tendens idag att man inte vågar låta barnen leka utomhus själva till exempel. Eller gå ut i skogen på egen hand eller sådär. Att det finns så mycket rädslor idag som man har som förälder, som gör att risken är att man blir som en sån här hovrande förälder som hela tiden ska ha koll på allting. Och det blir också, då hämmar man ju barns utveckling. Så att, men det där är igen samma sak, att jag tror man behöver prata mycket om det här med föräldrar emellan också. Och man kan hjälpas åt, man behöver inte, nu har jag koll på ungarna, du kan göra något annat. Och sådär. Men att man, men också där tror jag det här med anknytningen och närheten är så viktig, därför att då känner man att ett barn kan jag ge rätt mycket ansvar, kan släppa iväg dem så att säga. Mm. Det händer ingenting. Och ett annat barn så ska jag kanske vara lite varsam med då. Och det vet ju ingen annan än jag vad som funkar.
Nej, det gäller att man känner sina barn.
Ska vi gå över och prata lite grann om uppmuntran också?
Ja, jag hade önskat att vi kunde göra en hel podd om lek också.
Ja,
faktiskt.
Ja, det finns mycket att säga om den.
Ja, verkligen.
Det är kul att du säger det, för att det, förut när jag var ute och föreläste rätt mycket för att säga 25-30 år sedan, då pratade jag alltid bara om närhet och gränser. Och jag tror jag har en bok som heter, där har den underrubriken också, om närhet och gränser i mötet med barn. Jag tror det är Lotsa barn. Mm. Och Men sen har jag lagt till det här med uppmuntran. Och det är för att jag verkligen har börjat uppleva det som någonting jätteviktigt för barn. Och det är inte så lätt att vara barn. Det är rätt tufft många gånger. Och man måste få... Ibland tycker jag man som förälder har känt sig som en sån där coach i ett hockeybås. Alltså så där, du fixar det. Åh, hej. Barn behöver det. Känna att man har föräldrar som tror på en. Och, men också där handlar det ju om det där att ge lagom mycket uppmuntran och sen också tänka igenom vad det är man uppmuntrar.
Ja, för det var min följdfråga. Så kan man uppmuntra för mycket? För det kan...
Ja, så man kan uppmuntra, särskilt om man uppmuntrar vissa framgångar då som man själv tycker är jättebra. Alltså när barnen då gör bra saker i skolan eller spelar väldigt bra i fotboll sådär, och att man, eller är väldigt bra på fiol. Att man hela tiden då tycker man det här är ju stort, va? Han är så duktig, va? Och så uppmuntrar just de grejerna. Och då kan det också ganska snabbt bli en slags prestationshets i det här då, som barnet upplever i alla fall. Så att barnet upplever att om jag nu skulle göra något dåligt här, då gör jag min mamma eller pappa besviken. Mm. Och det vill jag ju inte. Och så kämpar man då för det. Så det gäller ju att tänka sig för, men mera den här uppmuntrande typ att jag tror på dig.
Mm.
Du är schysst, alltså du är bra som människa.
Inte så mycket för prestation.
Nej, just det. Utan... En mix då. Det får ju bli, det är också väldigt konstigt om man inte säger att något är bra som de har gjort när man faktiskt tycker det.
Ja.
Varför skulle man inte göra det?
Ja.
Men det kan gå till överdrift där också.
Jag kan uppleva en liten prestationsångest i hur jag ska berömma mina barn.
Ja, jag håller med.
Jag vågar till slut. Jag får inte säga att hon är duktig. Jag får inte säga att hon har ritat fint. Och, jag får inte, och så till slut så säger jag ingenting alls. Och då blir det ju...
Då blir det
ja.
Eller om blå. Hon har ritat en fin tärn.
Blå är en fin färg.
Men har du något tips på hur man kan tänka?
Jag kommer ihåg när du säger sådär. Kommer jag ihåg en tjej som berättade det där för mig. Att hon spelade handboll. Och hon var normalt liksom försvarare mest. Hon var inte och spelfördelare. Hon var inte så jättebra på att göra mål. Eller gjorde inte så många mål. Men sen var det genom en sån där riktigt avgörande match då. Och det stod 15-15 när det bara var en halv minut kvar.
Mm.
Och så fick hon bollen, så gjorde hon ett solgenombrott. Och så satt hon 16-15 och så vann de matchen med den. Så kom hon hem och strålande och berättade det här. Att vi vann. Och vet du vem som gjorde det målet? Det gjorde jag. Och det var nästan slut. Och det blev 16-15. Och det var jag som fixade det. Och så säger då mamman till henne att ja, men jag bryr mig inte så mycket om resultatet. Vet du, jag tycker ju om dig ändå. Och det var ju liksom
då har vi läst för mycket. Det har vi liksom
bra budskap liksom med fel tajmat.
Ja, spelar ingen roll om du inte har hört några mål.
Vad fan, tjejen berättade det där själv. Och så hade hon skrattade och berättade. Men hon, ja.
Men vilken käftsmäll. När mamman försökte vara snäll och det blev helt bakvänt. Liksom. Ja, vi ska snart avrunda detta samtal. Lina, har vi någon sista fråga?
Ja, vi måste ju säga något ord om det här med gränssättning. För det är ju ändå ganska svårt, tycker jag, att förhålla sig till det här i vardagen. Liksom. Mm. Hur tänker du att man kan tänka kring gränssättning generellt kring barn? Det får ju väl bottna i någon form av barnsyn, antar jag, i grunden. Antar, eller hur ska man tänka?
Jo, alltså, jag har inte träffat någon förälder eller någon auktoritet som inte tycker att det är viktigt med gränser. Alla tycker att det är viktigt med gränser. Men sen är liksom frågan bara, vad menar man med gränser?
Mm.
Och hur sätter man dem i praktiken?
Mm.
Därför att för en del så, när de hör ordet gränssättning, de tänker om att det är vi som ska bestämma. Och det finns ju en sån rörelse igång nu, att det är föräldrarna som ska bestämma hemma och lärarna ska bestämma i skolan och barnen gör bäst i att göra som vi säger. Alltså det är den gamla auktoritära gränssättningen då som egentligen handlar om makt och maktutövning. Men gränser kan ju vara någonting helt annat också. Gränser kan ju vara i alla relationer, också mellan vuxna, så behöver vi gränser. Behöver överenskommelser om vad som gäller i vår familj.
Mm.
Och vissa saker kan man liksom acceptera, andra kan man inte det. Det går inte, det funkar inte då. Och om man har det tänket mer att det här är något vi gränser är något vi pratar om kommer överens om, då blir det något annat.
Ja.
Och sen finns det ju mera också naturlig gränssättning som handlar mera om att man visar och man pratar inte så mycket om det, men man visar hur man gör och man finns väldigt närvarande och tydliggör, så att man mera med sitt eget exempel och hur barn ska göra. Och så det, och allt det är det viktigaste, tycker jag, att man funderar över det här: vad menar jag med gränser och hur vill jag ha det? Sen blir det också så att barn är olika och situationerna är olika. Och jag brukar använda den här liknelsen också med att man har lite olika korgar som man lägger saker i. Så att det finns vissa beslut som barnen måste, som man har gjort upp om, de här måste föräldern fatta. Just nu måste jag kan inte acceptera, det blir inga resonemang om det. Nej. Du kan inte cykla utan cykelhjälm, det är bara så, i så fall säljer vi in cykeln. Det finns ingen förhandlingsutrymme kring det. De besluten har vi i en korg, och sen har vi en annan korg. Det är sånt som barnen ska få bestämma, och då ska de också få göra det. En sexåring kan få bestämma vilken tröja jag ska ha när jag går till förskoleklassen. Måste föräldern ha synpunkter på det? Och då kan man göra upp det, att det bestämmer du. Och sen har man då den mellangruppen, och det är sånt här måste vi alltid prata om. För det går inte att säga att vem du ska bestämma eller jag ska bestämma, för måste vi prata om varje gång. Men att man liksom strukturerar upp det och gör klart för det. För nu, det som jag tycker är, det som för barn är det krångligaste med gränser, det är när man aldrig riktigt vet. Va? När det är mera beroende på förälderns humör och mitt eget humör. Och hur, sen blir det olika varje gång. Och det finns liksom ingen ordning på någonting. Och ibland är det så, plötsligt så ska föräldrarna bestämma en massa saker som jag vanligtvis brukar få bestämma själv. Och så.
Och det kan väl handla om stressnivå hos föräldrar också?
Det kan göra det. Och då kan man ju så fall, men har man ändå gjort upp någon slags grundstruktur hur vi gör, då kan man, det blir fel ändå, men då kan man ju
då kan man
prata om det sen och säga, och nu var jag för trött, nu, och förlåt mig. Varför sa jag det där om tröjan? Nu var jag nog trött. Det är ju det du ska, det bestämmer du själv.
Och då är det skönt att när man är ett bättre mentalt tillstånd har bestämt sig. Eller bestämt sig tillsammans om vad det är man ska...
Vilka kan ni prata om sånt där hemma, Helena? Alltså, det gjorde inte vi innan vi fick barn.
Nej,
det tänkte vi, det löser väl sig. Vi tycker ju om varandra, vi har väl ungefär samma värderingar.
Nej, vi pratar inte alls om det. Alltså, jag och Peter har inte gjort det. Och jag hade en helt annan syn på... Eller jag hade inte tänkt så mycket alls, tror jag, innan jag blev förälder. Jag bara gjorde som jag trodde alla gjorde. Liksom. Mm. Och det var ett helt annat sätt... Liksom angreppssätt låter illa, men liksom förhållningssätt till mina barn än vad jag har idag. Det är ju också ganska fascinerande. Jag har på 5 år alltså vänt så här. Liksom. Jag hade en helt annan, mycket mer auktoritär stil när jag blev mamma från början.
Ja, och jag med. Och jag satt och rannsakade mig själv igår kväll inför det här samtalet. Och jag tror att, alltså jag är född i början på 80-talet. Jag är uppvuxen på 90-talet. Jag har småsyskon som är uppvuxna på 90-talet i den klassiska curling. Jag har sett mina föräldrar curla dem. Och sen så kom ju hela den här debatten om att man skämmer bort sina barn. Och det är ju bland det värsta som finns, tror jag. Vår generation har med sig att man ska minsann inte skämma bort sina barn. Och sen så har jag med mig i bakgrunden, plus då en föräldrageneration som är ganska auktoritära, upplever jag nu. Alltså tydliga, man ska vara tydlig, man ska vara konsekvent och sådär.
Och det är vi som bestämmer.
Och man ska, ja precis, vi bestämmer och barnen ska inte bli bortskämda. Det var liksom det, tror jag, att jag hade med mig in i föräldraskapet. Men det är inga aktiva beslut, upplever jag själv, som jag själv har fattat, utan det var mer så mina erfarenheter. Men du säger att det är på väg tillbaka nu igen, det är mer auktoritära nu.
Det kommer ju och går, det är olika, just nu det finns ju så olika såna här trender som är parallella på något vis. Så vi har ju den här hur barnen tog makten, liksom att barnen får bestämma alldeles för mycket idag och man har curlat för mycket och det är dags att återta befälet. Både föräldrarna hemma och lärarna i skolan och sådär, ordning och reda och så. Den finns det ju. Men så finns det ju en helt annan rörelse som går i en annan riktning också, som pratar mycket om anknytning och gemenskap och gemensam gränssättning och sådär också. Så att man får välja som förälder var man vill vara i det här, tror jag. Jag är ju, hör ju inte till den där auktoritära, men jag blev ju uppväxt så, eller uppfostrad på det, ganska auktoritärt själv, och jag känner igen det ni säger också. Jag gick in i föräldraskapet ganska mycket mer auktoritär än jag sen blev så småningom.
Kanske ändå lärde dig lite.
Ja, men det gjorde jag. Barnen lärde mig lite att det här blev inget bra alltid. Och de, så att,
finns det någon forskning som visar på hur vi blir som vuxna beroende på hur vi har blivit uppfostrade?
Ja, det finns en hel del forskning på det, men den är ganska svår, alltså lite motsägelsefull också, därför att det är egentligen ganska, det är så mycket annat som kommer in, va? Det är så svårt att renodla det där. Då skulle man ha en grupp då som är uppfostrad auktoritärt och en annan väldigt icke-auktoritärt,
och så skulle man jämföra dem. Det vore ju väldigt intressant.
Det är så svårt därför att det är så mycket annat som kommer in, som avgör sen och som påverkar en som förälder. Precis som ni är inne på här, alltså att man går in i föräldraskapet med en viss bakgrund och sådär, vissa idéer. Men så är det så mycket som händer, man utvecklas själv, man funderar över vem man är och hur man vill vara. Barna är inte riktigt som man trodde, liksom, utan de kommer med en massa egna idéer. Man träffar en partner som kanske tänker annorlunda och sådär. Så rätt vad det är så har man glidit iväg, men riktigt vad det är som har gjort det, det är svårt ibland att säga. Mm. Vad det är, det är liksom...
Ja, jag förstår. Ja. Men det hade ju varit fint att ha svart på vitt.
Va? Ja.
Då är jag tillbaka det här igen, att jag vill ha ett recept på hur jag ska ta hand om mina barn. Åh, oh, herregud, Lina.
Ja, vad är det för fel på oss, våra generation?
Ja, men det jag säger, vi tänker så mycket och vi vill så väl. Lösa. Och så blir
det här är problemet, det här ska lösas, vad är lösningen? Ge mig den, nu.
Ja, vi måste faktiskt avrunda det här samtalet
snart. Det är ju sådär med relationer, det är ungefär som, jag tänker så... För jag tänker att barn i första hand är människor. Alltså det är ju så att man ska ha, om man ska ha recept på hur man ska vara med den partner man lever ihop med. Och man ska veta exakt, det ska finnas en metod för hur man behandlar den personen. Som är effektiv och bra och som ger ett garanterat lyckat äktenskap.
Den receptet vill man också ha.
Ja, jag menar, men då blir det mera nej, men vuxna. Då tänker man, nej men det går ju inte.
Nej, du hade flera sådana exempel i boken också. Så jag satt nästan och skrattade för mig själv. Nej, men så där skulle jag ju aldrig göra mot en vuxen människa. Liksom. Men varför ska jag göra så mot mina barn då? Ja, tack snälla Lars. Det här var ju toppen. Kul. Vi skulle kunna prata jättelänge.
Absolut. Och jag vill verkligen rekommendera böckerna som vi hänvisar till hela tiden. Växa, inte lyda och relationsrevolutionen.
Hörrni, tycker ni någonting om podden så mejlar ni oss på podcast@lifewithkids.se.
Vi hörs nästa vecka.
Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.